Jag ska börja läsa ifrån psalm 119, vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ja, det kan ju vara svårt att gå i mörkret. Jag är en sån här nattuggla som ofta sitter uppe när alla andra har gått och lagt sig. Och så är det svart i hela huset utom min lilla lampa. Och så släcker jag den och ska gå och lägga mig. Och då är det, försöker jag gå i mörkret. Och det är väldigt lätt att stöta emot någonting. Man kan slå sig ganska mycket. Man går in i någon hylla eller man snubblar eller slår i foten och sådär. Och man får liksom treva sig fram. Men så finns det ju en liten lampa på mobilen. Och om man tänder den så liksom lyser vägen upp. Så ser man vart man ska sätta fötterna. Så man slipper slå sig. Och så är det med Guds ord att det leder oss fram i mörkret. Så vi ser vart vi ska gå. Men Guds ord är inte bara förståndiga levnadsregler och kloka visdomsord. Det finns ju väldigt mycket vishet i Bibeln och väldigt bra levnadsregler. Men det står också att Guds ord är levande. Hebreerbrevet 4, vers 12. Till Guds ord är levande och kraftigt, verksamt står det i Bibel 2000. Kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd. Och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är inte bara ord som man kan läsa i en bok. Det är levande och verksamt. Jag hörde en vuxen som sa till några ungdomar som satt och pratade om någonting om Bibeln. De var inte kristna, men då sa hon så här att Bibeln är ju bara en vanlig bok. Det är som vilken bok som helst. Nej, Guds ord är levande och verksamt. Och det tränger igenom på djupet och förändrar oss. Men hur kan det vara levande då? Ja, det är den helige ande som gör ordet levande. Gud uppenbarar ordet för oss i våra hjärtan genom anden. Annars blir det inte levande. Paulus säger i andra Korintierbrevet kapitel 3, vers 6. Bokstaven dödar, men anden gör levande. Och i vers 6 så säger han så här. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus utskrivet av mig. Inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod. Guds ord är alltså skrivet i våra hjärtan genom den helige ande. Och vi kan också se hur Jesus gör ordet levande för sina lärjungar. Lukas kapitel 24, vers 44-45. Det är efter Jesu uppståndelse. Han sade till dem. Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er. Att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moselag hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Ibland kan ju ett bibelord bli så här extra levande för oss. I en speciell situation. Kanske ett bibelord som vi inte har tänkt på förut. Och så blir det fullt av liv. Och det är anden som uppenbarar ordet för oss. Så både ordet och anden behövs. Det är då som ordet åstadkommer en förändring i våra liv. Och det är Jesus som påverkar oss. Och när han påverkar oss, då vet vi aldrig vad som kan hända. När Zacchaeus mötte Jesus så förändrades hans liv totalt. Han blev fylld med glädje och han prioriterade om allting i sitt liv. Lukas kapitel 19, 13, vers 6-10. Det står det så här. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Det var när Jesus hade sagt att han skulle gästa hans hus. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sade till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. Ja, Jesus tvingade inte Sakaios till det här, utan han ville det. Helt plötsligt, han blev förvandlad. Plötsligt så ville han gå Guds väg. Och det blir så när Jesus får förvandla oss, att plötsligt så vill vi göra hans vilja. Istället för att stålsätta oss och lyda buden, så vill vi av hela vårt hjärta göra hans vilja. Vi fylls av anden och av kärlek och liv. Men det går att läsa Guds ord utan att beröras i sitt hjärta. För om inte anden får göra det levande, då blir vi lätt lagiska. Vi blir fariseer. Som de fariseerna och de skriftlärda. De blev hårda och kalla istället för att beröras av anden. Matteus 23, vers 1-5. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De hade alltså rätt lära. De sa rätt saker. Men det fanns ingen kärlek bakom deras gärningar. Det var inte inspirerat av anden. Att lyda Guds bud blev en plikt. Och i Guds rike är det frihet som råder. Inte tvång och fördömelse. Och så fort vi vänder oss om till Jesus och ber om hjälp, då är fördömelsen borta. Då vill han hjälpa oss. Men fariseerna ville inte komma till Jesus. Johannes 5:39-40. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. De läste Guds ord. De hade stor kunskap, men inte andens liv. Och de ville inte ta emot anden heller. Och det är till och med så att Gud har dolt ordet för de visa och kloka. Och det prisar Jesus fadern för. Så det måste ju vara något bra. Matteus 11:25-27. Vid den tiden talade Jesus och sade: jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de enfaldiga. Ja, Fader, så har varit ditt behag. Allt har av min Fader blivit anförtrott åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fadern utom sonen och den för vilken sonen vill göra honom känd. I Bibel 2000 står det uppenbarat för dem som är som barn. Så Gud har alltså dolt ordet för de visa och kloka. Och de enda som förstår det är de enfaldiga. Som sonen vill göra fadern känd för. Är vi enfaldiga, vi som tror på Jesus? Enfaldig, om man tittar på synonymer, så kan det betyda godtrogen, naiv, korkad, blåögd, lättlurad. Är vi naiva och lättlurade? vi som tror på Jesus. Det kan vara lättare att förstå när man ser motsatsorden till enfaldig. Det är bland annat förståndig, förnuftig. Och Gud vill inte att vi ska kunna klura ut något om honom med vårt förstånd och förnuft. För tydligen vill han bara kunna påverka oss i all enkelhet genom sin ande. Och det är ju väldigt enkelt. Det är ju att öppna sitt hjärta och ta emot. Han vill inte visa sig för människor som berömmer sig själva på olika vis och som kanske börjar analysera honom. Och det är ju inte så väldigt ofta som det sitter kanske forskare och professorer här och väntar på att bönemötet ska börja. Det är för det mesta de enkla, vanliga människorna som kommer, precis som på Jesu tid. Paulus var ju visserligen väldigt lärd, men och till en början var han väldigt lagisk också och förföljde alla som inte tyckte som han. Men han fick ödmjuka sig och han tog emot Guds ord och hans nåd. Det finns ju mycket som vill föra bort oss från Guds ord. I Lukas kapitel 8, vers 5-8 så berättar Jesus om liknelsen om mannen som går ut för att så. Och sådden faller på olika ställen och bär lite olika frukt. En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen och när det hade kommit upp vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden och det växte och gav hundrafaldig skörd. Sedan ropade han, hör du som har öron att höra med. Sen förklarar Jesus liknelsen. Vad liknelsen i Lukas 8, vers 11-15. Vad liknelsen betyder är detta. Utsädet är Guds ord. Det vid vägkanten är det som hör ordet. Men sen kommer djävulen att ta bort det ur deras hjärtan. För att de inte ska tro och bli räddade. Det på berghällen är det som tar emot ordet med glädje när de hör det. Men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller det. Det som föll bland tistlarna är det som hör ordet. Men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen. Och aldrig ger mogen skörd. Men det som kom i den goda jorden, det är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt. Ja, djävulen kan komma och ta bort ordet efter att vi har hört det, står det. Och det är fåglarna som äter upp ordet. Eftersom det talas om djävulen här så kanske fåglarna representerar olika andemakter som snappar bort ordet för oss. Vad säger de då? Och vad gör de? De kanske säger att det där med Jesus är inte så viktigt. Det finns andra religioner som också leder till Gud. Att det inte är så viktigt att vi ber och läser Bibeln. Att vi lika gärna kan gå på yoga eller meditera istället, kanske de säger. Olika tankebyggnader som reser sig mot Gud. Och så är det människorna som trampar på ordet. Det man trampar på föraktar man ju. Kanske säger människorna att vi är löjliga som tror på Jesus. De kanske skrattar åt oss. Och vem vill bli utskrattad? Det kanske är bäst att vara tyst. Och så finns det där som inte har något rotfäste inom sig som snabbt vissnar bort när det blir lite torrt. Sådden på berghällen hade inga rötter. De avfaller i prövningens stund, står det. Och i Matteus och Markus finns ju samma berättelse. Där står det att de avfaller när det blir lidanden och förföljelser för ordets skull. I Åkessons översättning så står det frestelser istället för prövningens stund. Och det här med prövningar och frestelser. I Jakobsbrevet 1-2 så står det att prövningar ska vi skatta oss lyckliga när vi utsätts för. För att om tron håller så stärker prövningen oss och ger uthållighet. En frestelse däremot det kommer från djävulen, från vårt onda begär eller från världen. Och syftet är då att få oss att falla för frestelsen. Och det är det som kan föra oss bort från Gud. Sen varnas vi för att upptas av livets bekymmer, rikedomar och nöjen som kan göra att ordet inte bär frukt inom oss. Det förkväver ordet och vi kan ju inte tjäna två herrar. Men det som hamnar i den goda jorden, det bär frukt. Såningsmannen sår ju ut ordet, men han börjar inte rensa ogräs och ta bort tistlar och så. Och det verkar som att det är mottagarna, vi som tar emot, som är ansvariga för att det inte finns tistlar i våran åker. Både enskilt och i församlingen. Det är vi som behöver se till att vi har en god jordmån inom oss. Vi måste rensa och sköta om jorden. När vi ska odla något i trädgården så behövs ju en bra jord. Det är jorden som ger förutsättning för att växter ska kunna växa och må bra. Och ibland så sinar ju viktiga näringsämnen i jorden. Och då kan man behöva tillsätta näring för att förbättra jorden. Och Gud vill ju hjälpa oss med det. Men han tvingar oss inte, men han vill väldigt gärna hjälpa oss. Och när vi ber och läser Bibeln så får vi all den här näringen som vi behöver. Och så står det att det är genom uthållighet som vi bär frukt. En god jordmån och uthållighet. Vi behöver ta tid för bön, gemenskap med anden och för bibelläsning. Mitt i allting som drar i oss från olika håll och vill fånga vårt intresse. Hela psalm 119 flödar över av längtan efter att följa Guds bud. Här möter vi inte en person som lyder Gud av tvång, som stålsätter sig för att lyda Guds bud. Det är en person som har blivit förändrad, som har fått ett nytt hjärta och som längtar efter att göra Guds vilja. Så jag ska avsluta med några exempel. Psalm 119, vers 14-16. Jag fröjdar mig över dina vittnesbördsväg såsom över alla skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och skåda på dina stigar. Jag har min lust i dina stadgar. Jag förgäter inte ditt ord. Vers 97. Hur kär har jag inte din lag? Hela dagen begrundar jag den. Och vers 174-176. Jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Låt min själ leva, så ska hon lova dig. Och låt dina rätter hjälpa mig. Om jag får vilse, så uppsök din tjänare så som ett förlorat får. Ty jag förgäter inte dina bud. Låt oss be. Ja, tack Jesus för ditt ord. Tack Herre för att det är som en lykta, ett ljus på våran stig, Herre. Tack Jesus för din ande som du har gett oss, Herre, så ordet blir levande i våra hjärtan. Tack att ordet är skrivet i våra hjärtan, inte på tavlor av sten, Jesus. Och Jesus, tack Herre, jag ber om att vi ska få en god jordmån inom oss, Herre. Så att vi kan ta emot ditt ord, Herre, och bära frukt och växa till. Och jag ber om uthållighet också, Jesus. Tack att du är med oss. Tack att du vill välsigna oss. Tack att du vill hjälpa oss, Herre, att leva för dig. I Jesu namn. Amen.